Okej. Med avunden, med längtan att bli som Gud. Och med den därmed inbyggda tendensen att förakta sig själv i befintligt skick. Så kommer också förljugenheten. Här symboliserad av fikonlöv. Nu gäller det att klä ut sig. Och du kanske hittar ett mycket grönare och större och finare fikonlöv än vad jag hittar. Och kanske kan göra ett mera snitsigt höftskynke av ditt fikonlöv än vad jag kan. Så vi blir snabbt nog upptagna av att jämföra varandras fikonlöv. Vilka titlar har du? Var står du i taxeringskalendern? Och när man vill skaffa sig en uppfattning om hur ont det här är, så rekommenderar jag tidningarnas sportsidor. Ena dagen är man upphöjd till skyarna, nästa dag är man bespottad och utslängd. Vem människan är bakom prestationerna är totalt ointressant. Här är det ju bokstavligt talat hundradelarna som gäller.
Vad kommer du att fråga där?
Ja.
Jo, det krävs ju en väldig disciplin och villighet och ansträngning. Och det måste ju vara någonting gott i det här att offra sig för ett mål. Eller måste du inte det kanske? Jag tänker på vad Paulus säger som en maratonlöpare springer mot målet.
Ja. Men vi hamnar alltså i den... I den märkliga situationen att vi har svårt att skilja mellan framåtanda och destruktiva jämförelser. Precis som vi har svårt att skilja mellan avund och rättvisa. Gott och ont flyter samman för våra ögon. Människan söker kunskap om gott och ont och begåvar sig själva verket med en oförmåga att se skillnaden. Och det här ser man ju snart nog när man tittar i tidningarnas debattsidor. För i debatter går ju grönt att göra till lila och vitt till blått och svart till gredelint. Alla argument är gångbara för allting. Vinner debatten gör den som skriker högst och längst, inte den som har rätt i sak. Det är lite pessimistiskt uttryckt, men det är bra nära sanningen. Och man kan tycka, varför når vi aldrig fram till enighet? Varför slutar alla debatter med att alla skriker åt varandra? Du har ju inte läst vad jag har skrivit. Din pappskalle, din idiot. Din. Varför glider alltid debattanterna isär från varandra? Man skulle ju vänta sig att debatten leder till att man lyssnar på varann och så småningom så upptäcker man att ja, på den punkten har du rätt och på den här punkten har jag rätt. Ja, det har du, ja, men så här är det nog bra. Det är ju mycket få debatter som slutar på det sättet. Och ändå när moraliska frågor aktualiseras så säger man alltid ja, vi måste väcka en debatt. Vi har en tro på debattens välsignelser som är gåtfull. Trots våra erfarenheter att debatter sällan leder till något vettigt resultat, så har vi ändå en djup övertygelse om att det här är metoden framför andra. Att nå fram till kunskap om gott och ont.
Men om vi blir oförmögna och skiljer av gott och ont, då är vi tillbaka där vi började innan.
Ja, om vi alltså ändå inte kan skilja mellan gott och ont så är vi tillbaka på ruta ett. Nej, det är vi inte. Därför att vi går ändå omkring med en uppfattning om att vi kan. Och i det läget blir vi ju ganska riskabla. Rättfärdighet handlar ju om att ha kunskap om Gud. Det är evigt liv att lära känna Gud. Och den han har sänt, Jesus Kristus. Johannes 17:3. Och när Bibeln talar om att människan ska få Guds kunskap, så är det inte den kunskap som Gud har, utan det är kunskapen om Gud. Så det man försöker plocka från kunskapens träd är just den kunskap Gud har. Nu ska vi lära oss hur han gör, så vi kan klara oss själva. För nu vill vi bli som han. Och de praktiska konsekvenserna låter inte länge vänta på sig. Så vi tittar lite grann i det fjärde kapitlet i första Mosebok. Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon: jag har fått en man från Herren. Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och Herren sa till Kain: varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott ser du frimodigt upp? Men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du ska råda över den. Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och Herren sa till Kain: var är din bror Abel? Han svarade: jag vet inte, ska jag hålla reda på min bror? Då sa han: vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken. Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. Här blommar avunden. Och Kain tycker säkert när han slår ihjäl brorsan sin att han skipar rättvisa. Det var ju orättvist av Gud att se till Abels offer och inte till Kains. Kain var ju ändå den äldste, så han borde ha förkörsrätt. Herren frågar: varför är du vred? Och det är ju en bra fråga. Varför blir du arg på det här? Har inte jag rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Nej, säger vi. Det har du inte. För att om du hävdar den rätten så förbehåller vi oss rätten att säga att du är orättvis. Men om Gud inte får göra som han vill med det som är hans, så är han inte Gud. Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Jo, skulle kanske Kain kunna svara: jag känner mig helt utklassad. Alltså, du föredrar brorsan, du, jaha. Och mig sätter du i skamvrån. Mig petar du ut. Mig tycker du alltså inte om. Han har fjäsk hos dig, förstår jag. Här kommer självföraktet och fikonlöven. Man uppfattar Guds signaler som ett uttryck för förakt. Kain kunde ju ha tänkt så här: jaså, du, Gud välsignade ditt offer. Ja, det var ju roligt. För om han välsignar ditt offer idag, så kanske han välsignar mitt imorgon. Vi får se. Det är ju fantastiskt i alla fall att han tar emot våra offer. Det är ju alldeles uppenbart. Och det är väl kanske också så att du är ju i alla fall min bror, och du kommer säkert att dela med dig. Så att nu får vi glädjas tillsammans här. Nu ska vi ha roligt.
Ja, det är nästan lite omänskligt att tänka så.
Nej, det är väl väldigt mänskligt.
Ja, är inte människan gjord i sånt vi är att rättvisan går före det?
Ja, men det är ju inte rättvisa. Det är ju något väldigt destruktivt det här. Det är laglöshet.
Jag tycker det verkar vara så svårt, även om man vet det med sinnet att det kanske är rätt, så verkar det vara så svårt att med hjärtat hålla med att ja visst, gör ingenting att du tycker att din hjärta inte fick om en gång. Det är helt okej. Man kan liksom inte hålla med om det hjärtat.
Nej, nej.
Och jag anser att man har gjort en bra grej och tycker det att ja, vi gjorde bägge två ett bra jobb, och jag kan förstå med tanken att avundsjukan är farlig, men jag kan inte förstå hur liksom Gud kan begära det, att man ska säga det att ja, jag är fruktansvärt missnöjd, men jag säger det att jag är inte det i alla fall.
Nej, nej. Men vi är på jakt efter den fiendskap mot Gud som finns inbyggd i oss alla. Och det är en märkvärdig kraft, stark och mäktig. Den går inte att kontrollera på annat sätt än genom regelrätt korsfästelse. Så att vi är ju så vana vid det här. Och vi är så vana vid att hitta på bra undanflykter och bra motiveringar för ett sätt att reagera som ju egentligen är väldigt bakvänt. Vi tänker oss att du är sjuk. Du kanske är reumatiker till exempel, och så har vi en förbönsgudstjänst. 10 reumatiker går fram för förbön, däribland du. 4 andra blir helade och du går sjuk tillbaka och sätter dig i bänken. Hur reagerar du? Ja, nästan oundvikligt. Vad är det för fel på mig? Jag blev försmådd, jag blev förkastad.
Det var just detta jag menade. Jag skulle aldrig kunna bli och sätta mig och tänka att det var härligt att bli helad. Jag sitter bara där och jag är på Gud.
Ja, visst. Men du skulle ju lika gärna kunna tänka att okej, jag blir helad imorgon. Nej, det är det. Men det är ju alltså ett uttryck för att någonting är sönder i oss. Och att avunden här är en långt starkare kraft än vad vi är medvetna om. Därför kan vi säga så här att frälsningshistorien skulle kunna gå att sammanfatta under en rubrik. Vi måste åtgärda avundens problem. Och när vi har satt det målet framför oss så ska vi konstatera att Gud går tillväga på ett helt annat sätt än vi när det gäller att lösa avundens problem. Vi satsar på jämlikhet, men det gör inte Gud. Vi försöker göra som man gör på barnkalas. Exakt lika mycket saft i alla glasen. Exakt lika långa korvar och exakt lika mycket senap. Då blir det minst bråk och barnkalaset kanske kan sluta i någorlunda sämja. Och då har man täckt över avunden, man har inte löst problemet. Man har inte befriat människan. Ja, vänta lite grann. Gud gör alltså tvärtom, han väcker avunden till liv. Och varför gör han det? Det blir ju massor av bråk och konstigheter. Ja, det gör det. Men det är kanske enda möjligheten för att vi ska komma fram till den punkten där vi ropar till Gud, befria mig från min avund. Och innan jag kommer till den punkten så måste jag ju ha sett att det jag kallade sinne för rättvisa egentligen var något helt annat. Detta är en avundsjuka som förstör mitt eget liv. Gode Gud, befria mig från den. Även om jag inte får lika mycket som min granne. Jag vill i alla händelser bli av med avunden. Den fräter upp mig inifrån. Gode Gud, gör det möjligt för mig att glädjas lika mycket åt andras framgångar som åt mina egna. Att älska sin nästa som sig själv.
Det var detta jag har upplevt själv, att det går inte att göra det. Det är inte mänskligt att göra det. Man behöver Gud för att klara det.
Ja, det behöver man.
Så det är inte mänskligt att bara säga det, att du är avbud. Tack och hej.
Utan, nej.
Nej, just det.
Okay. Ja. Ja, det är detta. Ja, det är bland annat det här som frälsningen går ut på. Vitsen är alltså att vi ska tröttna på avunden. Och det gör vi aldrig om man ger lika mycket senap till alla. Utan vi gör ju istället den nedslående erfarenheten att ju mer vi närmar oss jämlikhet, desto mer strävar alla efter att bli mer jämlika än de andra. Det vill säga att få lite fördelar av det. Det betyder alltså att Gud förbehåller sig från första början rätten att ge vad han vill till vem han vill. Och att inte smyga med det. Och det betyder ju i sin tur att han faktiskt väcker upp det onda i oss. För att vi ska se att det finns något väldigt ont i oss. Och för att vi till sist ska ropa efter befrielse. Inte att chefen ska bli befriad, utan att jag ska bli det. Inte att min hustru ska bli befriad, utan jag. Och det är ju en delförklaring till detta som vi ser runt omkring oss. Där vi tycker att Gud verkar så likgiltig. Han tillåter många sorters lidanden och hemskheter. Och vi har därmed teodicéproblemet i en liten ask.